From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the...
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Musik under det här mötet får vi av en kör sammansatt av missionärer från missionärsskolan i Provo. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Jag har ingenting.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan leder den här sessionen.
We welcome you this afternoon to the
second. Bröder och systrar, välkomna denna eftermiddag till den andra sessionen av 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda mötet. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet, liksom de som samlats i stavcentrer i olika delar av världen, dit konferensen sänds via satellit. Musiken under det här mötet får vi från en kör, sammansatt av missionärer från missionärsskolan i Provo, under ledning av Douglas Brenchley och Ryan Eggett, med Bonnie Goodliff i orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Ära ske Gud i höjd. Inledningsbön får vi sedan av Elder William R. Walker i det 70:s korum.
Our Father in heaven,
vår Fader i himlen, med tacksamhet i våra hjärtan står vi inför dig när vi inleder denna underbara session av generalkonferensen. Vi är tacksamma, Fader, för de välsignelser du ger oss att leva i en tid när apostlar och profeter finns på jorden. Vi är tacksamma för att få undervisning av dem under de här konferensationerna. Vi är tacksamma för tillfället idag att få stödja med uppräckt hand i första, som första presidentskapet presenterar för oss. Vi höjer våra händer med glädje över det som vi har i våra hjärtan, så att vi kan stödja våra ledare och de som presenteras här för oss. Vi är tacksamma för den ledning vi får från vår profet, president Monson. Vill du välsigna honom och hans rådgivare, president Packer och alla de 12, och som tjänar med dem i detta stora verk. Välsigna oss att ha din ande med oss under den här sessionen. Välsigna alla som ska tala, att de har styrka att bära sitt budskap fram, och de som sjunger och alla som deltar på annat sätt, att alla må vara uppbyggda som deltar i denna underbara konferens. Vi älskar dig, Fader, och ber om detta med tacksamhet i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the general officers and areas.
President Dieter F. Uchtdorf framlägger nu kyrkans generalämbetsmän och områdes 70 för röstning. Därefter läser broder Robert W. Cantwell, verkställande direktör vid kyrkans revisionsavdelning, årsrapporten. Sen framlänger broder Brooke P. Hales, första presidentskapets sekreterare, kyrkans statistiska rapport för året 2011.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain.
Bröder och systrar, det är föreslaget att vi stödjer Thomas Benson Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benyon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer var vänliga visa det. De som är emot, om någon, kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson och Neil L. Anderson. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Det är föreslaget att vi stödjer rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Någon emot kan visa på samma sätt. Äldste Stephen E. Snow har avlöst som medlem av presidentskap för det 70 kvorum. De som vill instämma i vårt tack kan visa det. Det föreslår att vi stöder äldste Richard J. Main som medlem i presidentskapet för det 70 kvorum. Alla som instämmer kan visa det. Någon emot kan visa det. Det är föreslaget att vi avlöser med uppskattning ästerna Cossé och Stevenson som medlemmar första kvorumet. Alla som är för kan visa det. Efter många års trofast tjänande föreslås att vi avlöser biskoparna H. David Burton, Richard C. Edgley och Keith B. McMullen som presiderande biskopsråd och utse dem som generalauktoritet emeritus. De som instämmer i vårt tack kan visa det. Det är föreslaget att vi avslöser följande som områdes 70 från 1 maj 2012.
2012. Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us in
de som vill stämma i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan visa det. Det är föreslaget att vi avslöser med uppskattning systrarna Julie B. Beck, Sylvia H. Allred och Barbara Thompson som hjälpföreningens generalpresidentskap. Vi avlöser likaledes medlemmarna av hjälpföreningens generalstyrelse. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa systrar för deras tjänande och hängivenhet kan visa det.
It is proposed.
Det är föreslaget att vi stödjer som nya medlemmar i 70s första kvorum Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echohawk, Robert C. Gay och Scott D. Whiting. Alla som är för kan visa det. De som är emot med samma tecken. Det är föreslaget att vi stödjer Gary E. Stevenson som presiderande biskop för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga med Gerald Jean Cosset som första rådgivare och Dean Myron Davis som andra rådgivare. De som är för kan visa det. Någon däremot. Det är föreslaget att vi stödjer som nya områdes 70.
Petro U. Adur, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge
Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Alla som är för kan visa det. Någon däremot? Det är föreslaget att vi stödjer Linda Kerr Burton som generalpresident för hjälpföreningen med Carol Mansell Stevens som första rådgivare och Linda Sheffield Reeves som andra rådgivare. De som är för kan visa det. Om någon är däremot kan han visa det. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalsekreterare, områdes 70 och generalpresidentskap som de för närvarande är insatta. De som är för kan visa det. Någon däremot kan visa det. President Monson, så vitt jag har kunnat se, är röstningen i konferenscentret enhälligt för förslagen. Tack bröder och systrar för ert stöd och er fortsatta tro, hängivenhet och böner. Vi inbjuder de nya generalauktoriteterna och hjälpföreningens generalpresidentskap att komma fram och inta sina platser på förhöjningen.
There are the sisters. And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit.
Brother Cantwell kommer nu att läsa revisionsrapporten för 2011. Därefter kommer Brother Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Kära bröder. Kära bröder, enligt föreskrift genom uppenbarelse i kapitel 120 i läran och förbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet. Rådet godkänner budgetar för kyrkans avdelningar, verksamhet och fördelning till kyrkliga enheter. Kyrkans avdelningar använder medlen enligt godkända budgetar och enligt kyrkans riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning har tillgång till alla uppteckningar och system som behövs för att bedöma att kontrollen över bidrag till fonder, utbetalningar och skyddandet av kyrkans tillgångar är tillräcklig. Kyrkans revisionsavdelning är fristående från alla andra avdelningar och all annan verksamhet inom kyrkan. Och personalen består av auktoriserade revisorer, auktoriserade internrevisorer, auktoriserade revisorer för informationssystem och andra kvalificerade yrkesmän. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2011 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt professionella revisionsnormer, godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och praxis. Högaktningsfullt kyrkans revisionsavdelning, Robert W. Cantwell, verkställande direktör.
The first presidency has issued the following statistical report of the church for 2000.
Första presidentskapet har utfärdat följande statistiska rapport för kyrkan för året 2011. Den 31 december fanns det 2946 stavar, 340 missioner, 608 distrikt samt 28 784 församlingar och grenar. Kyrkans totala medlemsantal vid årslutet 2011 var 14 441 346. I kyrkan fanns 119 917 nya barn med matrikelkort och 281 312 nyomvända döpta. Antalet heltidsmissionärer var vid årslutet 55 410. Antalet servicemissionärer var 22 299. Var och många bodde hemma och hade kallats att stödja olika verksamheter i kyrkan. Två tempel invigdes under året, templet i San Salvador, El Salvador, och templet i Quetzaltenango, Guatemala. Templet i Atlanta, Georgia återinvigdes 2011. Det totala antalet tempel i drift över hela världen var vid årslutet 136. Tidigare generalarbetsmän i kyrkan och andra som har avlidit sedan generalkonferensen i april förra året, älsterna Marion D. Hanks, Jack H. Gosling Jr., Monte J. Brau, Ronald E. Pullman och Keith V. Wilcox, tidigare medlemmar av de 70s kvorum, systrarna Joy F. Evans och Cheko N. Okazaki, rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, syster Norma Sontag, hustru till äldste Philip T. Sontag, generalauktoritet emeritus, syster Argelia Villanueva de Alvarez, hustru till äldste Lino Alvarez, före detta 70, broder Wendell M. Smoot Jr., före detta president för Tabernakelkören.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey R. Holland.
Nu har vi nöjet att lyssna till Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas korum. Efter hans tal sjunger kören Led milda ljus. Och sen talar äldste Robert D. Hales i de 12 apostlarnas korum till oss.
In light of those calls and releases the first presidency has just announced.
Med tanke på de kallelser och avlösningar som första presidentskapet just meddelat kan jag tala för alla och säga att vi alltid kommer att minnas och älska dem som tjänat så trofast med oss. Precis som vi genast älskar och välkomnar dem som nu kallat att verka i olika ämbeten. Vårt innerliga tack till er allesammans. Idag skulle jag vilja tala om frälsarens liknelse om en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare. Efter att ha anställt den första gruppen klockan 6 på morgonen kom han tillbaka klockan 9, klockan 12 och klockan 3 för att leja fler män eftersom arbetet med skörden brådskade. Skrifterna säger att han kom tillbaka en sista gång vid 11:e timmen omkring klockan 5 och lejde den sista gruppen. Bara en timme senare samlades alla arbetarna för att få sitt dagslön. Till sin förvåning fick alla samma lön trots att de inte arbetat lika många timmar. Genast blev det som först anställdes arga och sa: de där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. När ni läser den här liknelsen kanske ni, liksom arbetarna, har känt att här begicks en orättvisa. Låt mig få tala med er om detta. Först och främst är det viktigt att notera att ingen har behandlats orättvist här. De första arbetarna hade gått med på full dagslön och fick det. Dessutom var de, kan man tänka mig, mycket tacksamma för att få arbetet. På frälsarens tid kunde inte en vanlig man och hans familj göra mycket mer än att leva det som de tjänade den dagen. Om man inte arbetade på en gård eller fiskade eller sålde något hade man troligen inget att äta. Med fler arbetssökande än arbetstillfällen och de som först utsågs de mest lyckosamma i hela skaran arbetslösa den morgonen. Om vi ska tycka synd om några, bör det åtminstone till att börja med vara de män som inte valdes ut och som också hade familj att mätta och klä. En del av dem som tycktes aldrig ha tur med sig. Varje gång husbonden gick ut den dagen såg de alltid någon annan bli vald. Men så vid dagens slut kommer husbonden tillbaka en femte gång med ett märkligt erbjudande i elfte timmen. Dessa sista och mest missmodiga arbetare som bara hörde att de skulle behandlas rättvist tackade ja till arbetet utan att ens veta vad lönen var. De visste att någonting var bättre än ingenting som de hittills hade haft. När de sedan samlades för att få sin lön blev de överväldigade när de fick samma lön som alla de andra. Så förvånade de måste ha blivit och så tacksamma. De hade säkert aldrig sett någon sådan medkänsla under hela sitt arbetsliv. Vi måste förstå detta när vi läser om klagandet bland de första arbetarna i berättelsen. Husbonden i liknelsen säger till dem, och jag skriver om det lite. Mina vänner, jag är inte orättvis mot er. Ni gick med på dagens lön, en bra lön. Ni gladde er mycket åt att få arbetet och jag är mycket nöjd med hur ni arbetat. Ni har fått full lön. Ta emot er lön och njut av välsignelsen. Beträffande de andra så är jag fri att göra vad jag vill med mina pengar. Så kommer denna tankeväckande fråga till alla på den tiden och till alla idag som behöver höra den. Varför är du avundsjuk för att jag väljer att vara god? Bröder och systrar, det kommer tillfällen i våra liv när någon annan får en oväntad välsignelse eller får ta emot ett speciellt erkännande. Får jag vädja till er att inte bli sårade och absolut inte avundsjuka när lyckan kommer till någon annan. Vi blir inte mindre värda för någon annan får mer. Vi tävlar inte mot varandra för att se vem som är rikast eller har flest talanger eller är vackrast eller ens vem som är mest välsignad. Den kamp vi verkligen är inblandad i är mot synden. Och avundsjuka är en av de vanligaste synderna. Dessutom är avundsjukan en synd som lätt består. Det är klart att vi lider lite när vi drabbas av olika omständigheter. Men avundsjukan får oss att lida för alla lyckliga omständigheter som ges till andra vi känner. Vilket framtidsperspektiv. Att bita i det sura äpplet varje gång någon i vår omgivning upplever något glädjande. Det kommer att bli ännu mer pinsamt när vi märker att Gud verkligen är både rättvis och barmhärtig och sätter alla som följer honom över allt han äger, som skrifterna säger. Så det vi främst lär oss från Herrens vingård är att avundsjuka, tjurighet eller försök att dra ner andra inte höjer din egen ställning. Inte heller blir din egen självbild bättre av att du trycker ner någon annan. Så var god och var tacksam för att Gud är god. Det gör livet gladare. En annan sak jag vill ta fram ur den här liknelsen är det sorgliga misstag några skulle kunna göra om de inte tog emot sin lön i slutet av dagen för att de oroade sig för tänkbara problem tidigare på dagen. Det sägs inget om att någon kastade pengarna i husbondens ansikte och rusade därifrån utan ett öre. Men jag kan tänka mig att någon kunde ha gjort det. Mina älskade bröder och systrar, det som hände i den här berättelsen klockan 9 vid middagstid eller klockan 3 har ingen betydelse jämfört med den generösa lönen till alla arbetarna i slutet av dagen. Formeln för tro är att hålla fast, fortsätta arbeta, fullborda och låta tidigare timmars oro, verklig eller inbillad, bli betydelselös jämfört med den slutliga belöningens överflöd. Älta inte gamla problem eller gammalt agg, varken mot er själva eller mot er nästa. Ja, inte ens skulle jag vilja tillägga mot denna sanna och levande kyrka. Det storslagna i ditt liv och i din nästas liv och i Jesu Kristi evangelium kommer att visa sig på sista dagen. Även om sådan storslagenhet till början inte kan erkännas av alla. Så överreagera inte för något som hände klockan 9 på morgonen. När Guds nåd försöker belöna er klockan 6 på kvällen, vilket arbete ni än har utfört under dagen. Vi förbrukar värdefullt känslomässigt och andligt kapital när vi klänger oss fast vid minnet av en falsk ton på pianot under en uppvisning som barn, eller något en äkta hälv sa eller gjorde för 20 år sedan som vi bestämt oss för att låta honom eller henne lida för i 20 år till. Eller en händelse i kyrkans historia som bara bevisar att vi dödliga alltid kommer att få kämpa med att nå upp till våra eviga förhoppningar. Även om det inte var du som gav upphov till någon del av det agget, så kan det sluta med dig. Och vilken härlig belöning väntar inte den som bidrar med något sådant när vingårdens herre ser dig i ögonen och räkningen görs upp i slutet av vårt liv på jorden. Vilket leder till min tredje och sista punkt. Den här liknelsen, liksom alla liknelser, handlar egentligen inte om arbetare eller löner. Lika lite som andra liknelser handlar om får och getter. Det är en berättelse om Guds godhet, hans tålamod och önskan att förlåta, samt om Herren Jesu Kristi försoning. Det är en berättelse om frikostighet och medkänsla. Det är en berättelse om nåd. Den betonar det jag hörde för många år sedan om att det Gud tycker bäst om i sitt gudaskap är glädjen att vara barmhärtig. Särskilt mot dem som inte förväntar sig det och ofta känner att de inte förtjänar det. Jag vet inte vilka i denna väldiga publik idag som kan behöva det budskap om förlåtelse som ingår i den här liknelsen. Men hur sen du än tror att du är, hur många tillfällen du tycker att du har missat, hur många misstag du känner att du har gjort, eller talanger du tycker att du inte har, eller hur långt ifrån hem och din familj och Gud du känner att du kommit, vittnar jag om att du inte hamnat utom räckhåll för den gudomliga kärleken. Det är omöjligt för dig att sjunka så lågt att Kristi försonings oändliga ljus inte når dig. Vare sig du har samma eller ännu inte har samma tro som vi, eller var med oss en gång och inte stannat kvar hos oss, finns det inget du har gjort som inte kan bli ogjort. Det finns inget problem som du inte kan övervinna. Det finns ingen dröm som inte med tiden och i evigheten kan förverkligas. Även om du känner dig som den vilsekomna och sista arbetaren i elfte timman, vinkar vingårdens herre till dig. Vingårdens herre dig till sig. Gå frimodigt fram till nådens tron och fall ner vid Israels heliges fötter. Kom hit och njut utan pengar och för intet vid Herrens bord. Jag vädjar speciellt till makar och fäder, prästadomsbärare eller blivande prästadomsbärare, att som Lehi sa, vakna upp och res er ur stoftet och var män. Inte alltid, men ofta är det män som väljer att inte hörsamma kallelsen att i striden vara med. Kvinnor och barn tycks ofta vara villigare. Bröder, det är dags att handla. Gör det för er skull. Gör det för deras skull som älskar er och ber om att ni ska handla. Gör det för Herren Jesu Kristi skull, som betalade ett ofattbart pris för den framtid han vill att ni ska få. Mina älskade bröder och systrar, till er som har blivit välsignade genom evangeliet i många år för att ni hade lyckan att finna det tidigt i livet. Till er som har kommit till evangeliet ett steg i taget. Och till er medlemmar eller ännu inte medlemmar som kanske fortfarande tvekar, till var och en av er, för alla och en var vittnar jag om den förnyande kraften i Guds kärlek och om hans mirakulösa nåd. Han är angelägen om den tro du slutligen uppnår, inte om hur dags på dagen du kom fram till den. Så om du ingått förbund, håll dem. Om du inte har ingått dem, gör det. Om du har ingått dem och brutit dem, omvänd dig och återställ dem. Det är aldrig för sent, så länge som vingårdens herre säger att det finns tid. Lyssna till den helige andens maningar som just nu säger att du bör ta emot försoningens gåva av Herren Jesus Kristus och njuta av gemenskapen i hans verk. Dröj inte. Det börjar bli sent. I Jesu Kristi namn. Amen.
the Savior told his disciples about a son who left his wealthy father.
Frälsaren berättade för sina lärjungar om en son som lämnade sin rika far, for långt bort i ett främmande land och slösade bort sitt arv. När det blev hungersnöd tog den unge mannen det oansenliga arbetet att mata svin. Han var så hungrig att han ville äta fröskidorna som var avsedda för djuren. Borta från hemmet, långt borta från den plats där han ville vara. Och i sitt utarmade tillstånd hände något av evig betydelse i den unge mannens liv. Frälsaren sa att då kom han till besinning. Han mindes vem han var, insåg vad han gått miste om och började önska sig de fritt tillgängliga välsignelserna i Faderns hus. Genom hela livet, vare sig det är i mörkret, utmaningens, sorgens eller syndens tider, kan vi känna den heliga anden påminna oss om att vi verkligen är söner och döttrar till en kärleksfull himmelsk fader som älskar oss, och hungra efter de heliga välsignelser som bara han kan ge oss. I sådana tider bör vi sträva efter att besinna oss och vända tillbaka till ljuset i vår frälsares kärlek. De här välsignelserna tillhör med rätta alla vår himmelska faders barn. Att önska sig välsignelser, ett liv i glädje och välgång, en viktig del av vår himmelska faders lyxhalighetsplan. Profeten Alma lärde, även om ni inte kan göra mer än önska att tro, så låt denna önskan verka i er. Allt eftersom vår andliga önskan blir större, blir vi andligen beroende, oberoende. Hur gör vi då för att öka vår egen och våra familjers önskan att följa frälsaren och leva efter hans evangelium? Hur stärker vi vår önskan att omvända oss, bli värdiga och härda ut in till änden? Hur hjälper vi ungdomar och unga vuxna att få en önskan som verkar i dem tills de blir omvända och blir sanna heliga genom Herren Kristi försoning? Vi blir omvända och andligen oberoende när vi under bön håller våra förbund genom att värdigt ta del av sakramentet, vara värdiga en tempelrekommendation och göra uppoffringar när vi betjänar andra. För att värdigt ta del av sakramentet behöver vi komma ihåg att vi förnyar förbundet vi ingick när vi döptes. För att sakramentet ska vara en andligt renande upplevelse varje vecka måste vi förbereda oss innan vi går till sakramentsmötet. Vi gör det genom att avsiktligt lämna bakom oss vårt dagliga arbete och tidsfördriv och släppa världsliga tankar och bekymmer. När vi gör det bereder vi rum i sinne och hjärta för den helige anden. Då är vi beredda att begrunda försoningen. Mer än att bara tänka på fakta i frälsarens lidande och död, hjälper vår begrundan oss att inse att genom frälsarens offer ges vi hopp, möjlighet och styrka att göra verkliga och uppriktiga förändringar i vårt liv. När vi sjunger sakramentsalmen, lyssnar på sakramentsbönerna och tar del av symbolerna för Kristi kött och blod, ber vi om förlåtelse för våra synder och brister. Vi tänker på de löften vi gjort och hållit under den föregående veckan och fattar konkreta, personliga beslut om att följa frälsaren under den kommande veckan. Föräldrar och ledare, ni kan hjälpa ungdomar uppleva de ojämförliga välsignelserna i sakramentet genom att förse dem med särskilda möjligheter att lära sig, diskutera och upptäcka tillämpligheten av försoningen i deras liv. Låt dem själva söka i skrifterna och undervisa varandra genom egna erfarenheter. Fäder, prästadömsledare, kvorumpresidentskap har ett särskilt ansvar att hjälpa aronska prästadömsbärare att uppriktigt förbereda sig för att utföra sina heliga sakramentsplikter. Den förberedelsen görs under hela veckan genom att man lever efter evangeliets normer. När unga män värdigt och vördnadsfullt förbereder, välsignar och delar ut sakramentet, följer de bokstavligen frälsarens exempel under den sista måltiden och blir lika honom. Jag vittnar om att sakramentet ger oss möjlighet att besinna oss och uppleva en mäktig förändring i hjärtat, att minnas vilka vi är och vad vi högst önskar. När vi förnyar förbundet att hålla buden, välsignas vi med den heliga andens sällskap som leder oss tillbaka till vår himmelske faders närhet. Inte underligt att vi befallts att ofta komma tillsammans för att ta del av bröd och vatten och att ta del av sakramentet för våra själar. Utöver sakramentet växer vår önskan att återvända till vår himmelske fader när vi blir värdiga att inneha en tempelrekommendation. Vi blir värdiga genom att ståndaktigt hålla buden. En sådan lydnad börjar i barndomen och växer genom upplevelser i aronska prästadömet och unga kvinnor. Förhoppningsvis sätter präster och Laurel-flickor därefter upp mål och förbereder sig på konkreta sätt att få sin begåvning och beseglas i templet. Vad är normerna för innehavare av tempelrekommendation? Saltaren påminner oss. Vem får gå upp på Herrens berg? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Värdighet att inneha en tempelrekommendation ger oss styrka att hålla tempelförbunden. Hur skaffar vi oss den styrkan personligen? Vi strävar efter att få ett vittnesbörd om vår himmelske fader, om Jesus Kristus, om den heliga anden, om att försoningen är verklig och sanningen om profeten Joseph Smith och återställelsen. Vi stöder våra ledare, behandlar våra familjer med vänlighet, står som vittnen om Herrens sanna kyrka, går på kyrkans möten, hedrar våra förbund, uppfyller våra skyldigheter som föräldrar och lever ett dygdigt liv. Man kan säga, det låter ju som att vara en trofast sista dagars heliga, och du har rätt i det. Normen för innehavare av tempelrekommendation är inte för hög att uppnå. Det betyder helt enkelt att trofast leva efter evangeliet och följa profeterna. Då, som innehavare av tempelrekommendation, som fått sin begåvning, upprättar vi ett mönster för kristuslikt levande. Mönstret innefattar lydnad och uppoffringar för att hålla buden, kärlek till varandra, dygd i tanke och handling och personliga uppoffringar för att bygga upp Guds rike. Genom frälsarens försoning och genom att följa de här mönstren för trofasthet får vi kraft från höjden till att bemöta livets uppfordringar. Vi behöver den gudomliga kraften idag mer än någonsin. Det är en kraft vi bara kan få genom templets förrättningar. Jag vittnar om att de uppoffringar vi gör för att få templets förrättningar är värda allt vi kan göra. När vår önskan att lära och leva efter evangeliet ökar, vill vi helt naturligt tjäna varandra. Frälsaren sa till Petrus, och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Jag imponeras av våra ungdomar idag som har en sådan djup önskan att tjäna och välsigna varandra, att åstadkomma en förändring i världen. De vill också ha den glädje som tjänande för med sig. Men det är svårt för ungdomar att förstå hur det de gör nu kan förbereda dem för eller diskvalificera dem från framtida möjligheter till tjänande. Vi har alla en ofrånkomlig plikt att hjälpa våra ungdomar förbereda sig för ett livslångt tjänande genom att hjälpa dem bli oberoende. Förutom det andliga oberoendet jag har talat om finns ett timligt oberoende som innefattar fortbildning eller yrkesutbildning, att lära sig arbeta och att leva inom sina tillgångar. Genom att undvika skulder och spara pengar nu är vi beredda för heltidstjänande i kyrkan i framtiden. Ändamålet med både timligt och andligt oberoende är att ta oss själva upp på ett högre plan så att vi kan lyfta andra som lider nöd. Vare sig vi är unga eller gamla så avgör det vi gör idag det tjänande vi kan ge och glädjas över i framtiden. Som poeten påminner oss, av alla sorgsna ord som talats eller skrivits är dessa det sorgligaste. Det kunde ha varit så. Låt oss inte leva livet i ånger över det vi gjorde eller inte gjorde. Kära bröder och systrar, den unge mannen som frälsaren berättade om, han som vi kallar den förlorade sonen, han kom hem. Hans far hade inte glömt honom. Hans far väntade. Och medan han ännu var långt borta fick han far se honom och förbarmade sig över honom och sprang emot honom och kysste honom. För att fira sonens återkomst kallade han på en dräkt, en ring och en fest med en gödd kalv. Påminnelse om att vi inte ska gå miste om någon välsignelse om vi trofast härdar ut på vägen tillbaka till vår himmelske fader. Med hans kärlek och med hans sons kärlek i mitt hjärta anmodar jag alla att följa vår andliga önskan och besinna oss. Ha en pratstund med dig själv i spegeln och fråga: hur står jag i fråga om att hålla mina förbund? Vi är på rätt väg när vi kan säga: jag tar värdigt del av sakramentet varje vecka. Jag är värdig att ha en tempelrekommendation. Och jag gör detta. Jag går till templet och jag uppoffrar för att betjäna och välsigna andra. Jag ger mitt särskilda vittne om att Gud så älskar var och en av oss att han utgav sin enfödde son för att sona våra synder. Han känner oss och väntar på oss även när vi är långt borta. När vi handlar efter vår önskan och kommer till besinning ska vi bli evigt omslutna av hans kärleks armar och hälsas välkomna tillbaka. Om detta vittnar jag i vår frälsares heliga namn, Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu tillsammans Vi har valt att tjäna, nummer 172 i psalmboken. Efter sången ska äldsterna David S. Baxter och Ulysses Suarez i de 70s korum tala till oss. Efter dem talar äldste Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas korum.
This is the 182nd annual general conference.
Detta är den 182:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Amen.
My message is for the single parents in the church, the majority of whom are single mothers.
Mitt budskap riktar sig till ensamstående föräldrar i kyrkan, av vilka flertalet är ensamstående mödrar. Till er tappra kvinnor som på grund av livets skiftande omständigheter fostrar barn och sköter hemmet på egen hand. Du är kanske änka eller frånskild. De svårigheter du har att kämpa med som ensamstående förälder är kanske en följd av att du handlat orätt utom äktenskapet men nu lever inom evangeliets ramar efter att ha bytt spår i livet. Du är välsignad som undviker det sällskap man kan få på bekostnad av dygd och lärjungeskap. Det vore ett allt för högt pris att betala. Även om du kanske ibland har frågat varför just jag, så är det genom livets svårigheter som vi utvecklas mot gudaskap, allt eftersom vår karaktär formas i lidandets skärselj genom händelser i livet, eftersom Gud inte hindrar människans handlingsfrihet. Esther Neal och Maxwell sa att vi inte kan lösa alla uppgifterna eller få dem att gå ihop eftersom vi inte har alla talen. Oavsett dina omständigheter eller orsakerna till dem så är du beundransvärd. Dag för dag möter du livets prövningar och gör arbete som alltid varit avsett för två och du gör det i stort sett ensam. Du måste vara både far och mor. Du sköter ditt hem, vakar över din familj, har ibland svårt att få ekonomin att gå ihop och som genom ett under finner du också möjlighet att tjäna på ett anmärkningsvärt sätt i kyrkan. Du sköter om dina barn. Du gråter och ber med dem och för dem. Du vill deras allra bästa, men oroar dig varje natt för att ditt bästa kanske aldrig är gott nog. Jag blir ogärna allt för personlig, men jag kommer från just ett sånt hem. Under en stor del av mina barn- och ungdomsår fostrade min mor oss på egen hand i små omständigheter. Pengar ransonerades noggrant. Hon hade att kämpa med inre ensamhet och längtade ibland förtvivlat efter stöd och gemenskap. Men trots allt det här så hade min mor en värdighet och var en stor källa till fasthet och skotsk tåga. Tack och lov blev hennes senare år mer välsignad än början. Hon gifte sig med en nybliven medlem, en änkling, och de beseglades till templet i London där de senare också arbetade en kort tid som tempeltjänare. De var tillsammans i nästan ett kvarts sekel, lyckliga och tillfreds, ända tills de dog. Det finns många av er goda kvinnor i kyrkan runt om i världen som lever i liknande omständigheter och som visar samma uthållighet år efter år. Det här är inte precis vad du hoppades på eller planerade, bad om eller förväntade dig när du började för många år sedan. På din färd genom livet har du upplevt gupp, omvägar, krökar och svängar till största delen beroende på att du lever i en fallen värld som är avsedd att vara en plats där du prövas. Du strävar efter att fostra dina barn i rättfärdighet och sanning, medveten om att även om du inte kan ändra det förflutna så kan du forma framtiden. Längs vägen får du många välsignelser, även om de inte märks genast. Med Guds hjälp behöver du inte ängslas för framtiden. Dina barn ska växa upp och prisa dig salig. Och varenda en av deras många framgångar blir en hyllning till dig. Tänk aldrig att du sitter på andra parkett. Att du tillhör något slags underavdelning bland kyrkans medlemmar och på något sätt är mindre berättigad till Herrens välsignelser än andra. I Guds rike finns det inga andra klassens medborgare. Vi hoppas att när du sitter på möten och ser till synes intakta och lyckliga familjer eller hör någon tala om familjeideal, att du då gläds åt att få tillhöra en kyrka som sätter familjen i centrum och undervisar om dess centrala roll i vår himmelske faders plan för sina barns lycka. Att du gläds åt att vi trots katastrofer och elände i världen och moraliskt förfall har läran, myndigheten, förrättningarna och förbunden som erbjuder det största hoppet för världen också när det gäller dina barns framtida lycka och de familjer de skapar. På Hjälpföreningens allmänna möte i september 2006 berättade president Gordon B. Hinckley om en upplevelse som en frånskild kvinna relaterat, en ensamstående mor till 7 barn i åldern 7-16 år. Hon hade gått över gatan för att ge något till en granne. Hon sa: "När jag vände mig om för att gå hem såg jag ljusen tändas i mitt hus. Jag hade hört mina barns röster eka när jag några minuter tidigare gick ut genom dörren. De sa, mamma, vad får vi till middag? Kan du köra mig till biblioteket? Jag måste ha papper till en affisch ikväll. Utmattad såg jag på huset och på ljuset som brann i vart och ett av rummen. Jag tänkte på alla dessa barn som var hemma och väntade på att jag skulle komma hem och tillgodose deras behov. Min börda kändes tyngre än jag orkade bära. Jag minns att jag i tårar såg upp mot himlen och sa, kära fader, jag klarar det inte ikväll. Jag är för trött. Jag orkar inte. Jag kan inte gå hem och ta hand om alla dessa barn ensam. Kan jag inte få komma till dig och vara hos dig bara för en enda natt? Egentligen hörde jag inte orden jag fick till svar, men jag hörde dem i mina tankar. Svaret löd, nej mitt barn, du får inte komma till mig nu, men jag kan komma till dig. Tack systrar för allt ni gör för att fostra era barn och upprätthålla ett hem fyllt av kärlek, där det finns godhet, frid och möjligheter. Även om du ofta känner dig ensam så är du aldrig helt på egen hand. När du fortsätter framåt i tålamod och i tro så åtföljs du av försynen. Himlen ska skänka sig dig sina nödvändiga välsignelser. Ditt perspektiv och din syn på livet förändras när du istället för att vara nedstämd tittar upp. Många av er har redan upptäckt den stora omvälvande sanningen att när du lever för att lätta andras bördor så blir dina egna bördor lättare. Även om omständigheterna kanske inte har förändrats så har din inställning gjort det. Du kan möta dina egna prövningar med större jämnmod, ett mer förstående hjärta och djupare tacksamhet för det du har istället för med längtan efter det du saknar. Du har upptäckt att när vi skänker hopp åt dem som tycks förtvivla så får vi själva tröst. Vår bägare flödar över. Genom att leva rättfärdigt kan du och dina barn en dag få välsignelsen att tillhöra en fullständig, evig familj. Medlemmar och ledare, skulle ni kunna göra mer för att stödja ensamstående med familj utan att döma eller kritisera? Skulle ni kunna stötta unga människor i dessa familjer och framförallt vara exempel på vad goda människor gör och hur goda människor lever? I avsaknad av fäder, är ni de förebilder som de kan ta efter? Det finns naturligtvis också familjer där fadern är den ensamstående föräldern. Bröder, vi ber också för er och ger er vårt erkännande. Det här budskapet är också till er. Ensamstående föräldrar, jag vittnar om att då ni gör ert allra bästa i den svåraste av alla mänskliga uppgifter så ska himlen le mot er. Ni är i sanning inte ensamma. Låt Kristi återlösande och kärleksfulla kraft välsigna ert liv nu och uppfylla er med det hopp som det eviga löftet ger. Fatta mod, ha tro och hopp. Betrakta nuet med uthållighet och blicka framåt med tillförsikt. I Jesu Kristi namn. Amen.
President Monson once said, may I provide a simple formula?
President Monson sa en gång, för att ge er en enkel formel för hur ni kan bedöma det val ni ställs inför. Det är lätt att komma ihåg. Du kan inte ha rätt genom att göra fel. Och du kan inte ha fel genom att göra rätt. President Monsons formel är enkel och rak på sak. Den fungerar på samma sätt som den liahona som gavs till Lehi. Om vi utövar tro och noggrant följer Herrens bud är det lätt för oss att hitta den rätta vägen, särskilt när vi ställs inför våra vardagliga val. Apostel Paulus betonar vikten av att vi sår i andens åker och aktar oss för att så i vårt kötts åker. Han sa, bedra inte er själva, Gud bedrar man inte, det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte trötta på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Att så i andens åker betyder att alla våra tankar, ord och gärningar måste lyfta oss till våra himmelska föräldrars gudomlighet. Skrifterna menar ju med köttet, den naturliga människans fysiska eller kötsliga natur, vilket gör så att en person kan påverkas av passion, begär, lidelser och kötsliga drifter istället för att söka den helige andens inspiration. Om vi inte är försiktiga kan dessa inflytanden tillsammans med påverkan från den onda i världen få oss att uppträda på ett vulgärt och tanklöst sätt som kan bli en del av vår karaktär. För att undvika dessa dåliga inflytanden måste vi följa det Herren instruerade profeten Joseph Smith om, att ständigt så i andens åker. Bli därför inte trötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett stort verk, och av det ringa kommer det som är stort. För att stärka vår andlighet krävs det av oss att vi ska lägga bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska, och vara visa under vår prövningsdagar och avkläda oss all orenhet. När vi studerar skrifterna lär vi oss att Herrens löften till oss är beroende av vår lydnad och uppmuntrar oss att leva rättfärdigt. Dessa löften ger vår själ näring och ger oss hopp genom att uppmuntra oss att inte ge upp när vi ställs inför våra dagliga utmaningar i en värld vars etiska och moraliska värderingar håller på att dö ut, så att vi är mer motiveras att så i vår köts åker. Men hur kan vi försäkra oss om att våra val hjälper oss att så i andens och inte köttets åker? President George Abbott Smith sa en gång: det går en tydlig gränslinje mellan Herrens territorium och djävulens territorium. Om du håller dig på Herrens sida av gränsen står du under hans inflytande och har ingen önskan att göra orätt. Men om du går över till djävulens sida av gränsen, en enda tum har frestaren dig i sin makt. Och om han lyckas kan du inte vare sig tänka eller resonera riktigt, eftersom du har mist Herrens ande. Därför måste vi varje dag fråga oss: placerar mina handlingar mig på Herrens eller fiendens sida om gränsen? Profeten Mormon uppmärksammade sitt folk på vikten av att kunna skilja mellan gott och ont. Därför kommer allt som är gott från Gud, och det som är ont kommer från djävulen. Ty djävulen är fiende till Gud och strider ständigt mot honom och inbjuder och lockar till synd och till att ständigt göra det som är ont. Men se, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Kristi ljus måste tillsammans med den helige andens vägledning hjälpa oss avgöra om vårt sätt att leva placerar oss på Herrens sida. Om vår inställning är rätt är den inspirerad av Gud, för allt gott kommer från Gud. Men om vår inställning är dålig påverkas vi av fienden, för han lockar människan att göra ont. Det afrikanska folket har vidrört mitt hjärta på grund av deras beslutsamhet och flit att hålla sig på Herrens sida. Även i svåra omständigheter i livet blir de som tar emot inbjudan att komma till Kristus ett ljus för världen. För några veckor sedan, när jag besökte en av Sydafrikas församlingar, hade jag förmånen att följa med två unga präster, deras biskop och deras stabspresident, när de besökte mindre aktiva unga män i sitt kvorum. Jag blev mäkta imponerad av de två prästernas mod och ödmjukhet när de inbjöd de mindre aktiva unga männen att komma tillbaka till kyrkan. Medan de talade med de mindre aktiva unga männen lade jag märke till frälsarens ljus i deras ansikten, som samtidigt fyllde allt omkring dem med ljus. De uppfyllde sin plikt att hjälpa de svaga, upplyfta de slappnande händerna och styrka de matta knäna. De två prästernas inställning placerade de på Herrens sida och de tjänade som redskap i hans händer medan de inbjöd andra att göra samma sak. I Lärna förbunden 20:37 lär oss Herren vad det innebär att så i andens åker och vad som verkligen placerar oss på Herrens område. Ödmjuka oss inför Gud. Visa att vi har kommit fram med förkrossat hjärta och botfärdig ande. Vittna för kyrkan att vi verkligen har omvänt oss från alla våra synder. Ta på oss Jesu Kristi namn. Vara beslutsamma att tjäna honom in till änden och med våra gärningar visa att vi genom dopet har tagits emot i hans kyrka. Vår vilja att uppfylla dessa förbund förbereder oss för att leva i Guds närhet som upphöjda varelser. Vår hågkomst av dessa förbund bör vägleda oss i vårt uppträdande mot vår familj, i våra relationer med andra människor och i synnerhet i vårt förhållande till frälsaren. Jesus Kristus etablerade det fullkomliga beteendemönstret som kan bygga upp vår attityd så att vi kan uppfylla dessa heliga förbund. Frälsaren förvisade från sitt liv allt inflytande som kunde ta bort fokus från hans gudomliga uppdrag, i synnerhet när han frestades av fienden eller av sina lärjungar medan han verkade här på jorden. Fastän han aldrig syndade hade han ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande full av kärlek till vår himmelske fader och till alla människor. Han ödmjukade sig inför vår himmelske fader, försakade sin egen vilja för att uppfylla sin faders vilja i allt intill änden. Till och med i ögonblick av fruktansvärd fysisk och andlig smärta när han bar hela mänsklighetens synder på sina axlar och blödde ur varje por, sa han till fadern: men inte som jag vill, utan som du vill. Min bön när vi tänker på våra förbund är att vi må hålla oss starka mot motståndarens brinnande pilar och följa Herrens exempel så att vi kan så i andens åker och stå kvar på Herrens sida. Låt oss komma ihåg president Monsons formel: man kan inte ha rätt om man gör fel, och man kan inte ha fel om man gör rätt. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
I express appreciation for those who
Jag uttrycker min uppskattning för de som har tjänat så trofast och som entusiastiskt understött de som kallats. När kyrkans generalauktoriteter träffar medlemmar över hela världen ser vi själva att sista dagars heliga är en god kraft. Vi lovordar er för allt ni gör för att välsigna alla människors liv. De av oss som har uppgifter inom informationstjänsten är väl medvetna om att opinionsbildare och journalister i USA och runt om i världen för fler öppna diskussioner rörande kyrkan och dess medlemmar. En unik samling faktorer har förhöjt kyrkans profil avsevärt. Många som skriver om kyrkan har gjort uppriktiga ansträngningar att förstå vårt folk och vår lära. De har varit artiga och försökt vara objektiva, vilket vi är tacksamma för. Vi märker också att många individer inte är i harmoni med heliga ting. Den framstående rabbinen Lord Sacks från England talade till romersk katolska ledare i december förra året vid det påvliga gregorianska universitetet och påpekade hur världsliga vissa delar av världen har blivit. Han sa att en orsak är en aggressiv vetenskaplig ateism som är tondöv för tronsmusik. Den stora inledande synen i Mormons bok är Lehis profetiska dröm om livets träd. Den synen beskriver tydligt de utmaningar tron utsätts för i vår tid och den stora skillnaden mellan de som älskar, tillber och känner sig ansvariga inför Gud och de som inte gör det. Lehi förklarar en del uppföranden som förstör tron. En del är stolta, fåfänga och dåraktiga. De är bara intresserade av så kallad världslig visdom. Andra har ett visst intresse av Gud, men går vilse i mörkrets och syndens dimmor. En del har smakat på Guds kärlek och hans ord, men skäms inför dem som pekar finger åt dem och de kommer in på förbjudna stigar. Slutligen finns det de som är i harmoni med trons musik. Ni vet vilka ni är. Ni älskar Herren och hans evangelium och försöker leva och dela med er av hans budskap, särskilt till era familjer. Ni är i harmoni med andens maningar, väckta till insikt om kraften i Guds ord, iakttar lydnad mot er religion i era hem och försöker flitigt leva kristuslika liv som hans lärjungar. Vi vet hur upptagna ni är. Utan betald prästerlig verksamhet är ansvaret för kyrkans administration lagt på er medlemmar. Vi vet att det är vanligt att medlemmar i biskopsråd och stavspresidentskap och många andra ägnar många timmar åt hängivet tjänande. Biorganisationernas och kvorumens presidentskap är föredömen med sitt osjälviska tjänande. Deras tjänande och offer genomsyrar hela medlemskaran, till de som för kamerala uppteckningar, trofasta hem- och besökslärare och till de som undervisar i klasserna. Vi är tacksamma för de som modigt tjänar som scout eller barntillsynsledare. Vi älskar och uppskattar er alla för det som ni gör och för dem ni är. Vi vet att det finns medlemmar som är mindre intresserade och mindre trofasta mot en del av frälsarens undervisning. Vi vill att dessa medlemmar ska väckas i sin tro och utöka sin aktivitet och hängivenhet. Gud älskar alla sina barn. Han vill att alla ska återvända till honom. Han vill att alla ska vara i harmoni med trons andliga musik. Frälsarens försoning är en gåva till alla. Man behöver få undervisning om och förstå att vi älskar alla och respekterar alla människor, som Lehi beskrev. Kom ihåg att det är inte vår sak att döma. Domen är Herrens. Thomas S. Monson har speciellt bett oss att ha modet att avstå från att döma andra. Han har också bett trofasta medlemmar rädda dem som har smakat på evangeliets frukt och sen fallit bort, liksom de som ännu inte har funnit den raka och smala stigen. Vi ber att de ska hålla fast vid ledstången och få del av Guds kärlek. En kärlek som fyller deras själ med mycket stor glädje. Även om Lehis syn innefattar alla människor är det kulminerande doktrinära begreppet familjens eviga betydelse. Familjen är instiftad av Gud. Den är den viktigaste enheten i tiden och evigheten. När Lehi åt av frukten på livets träd, Guds kärlek, önskade han att även hans familj skulle äta därav. Vår stora önskan är att uppfostra våra barn i sanning och rättfärdighet. En princip som hjälper oss att åstadkomma detta är att inte vara allt för dömande i fråga om ett uppförande som är dumt eller oklokt men inte syndigt. För många år sedan, när min hustru och jag hade barn som bodde hemma, lärde äldste Dallin Hawks att det var viktigt att skilja mellan ungdomliga misstag som bör rättas till och synder som kräver tillrättavisning och omvändelse. Där det saknas visdom behöver våra barn undervisning. Där det finns synd är det viktigt med omvändelse. Vi fann att detta var till hjälp i vår egen familj. Att leva efter vår tro i hemmet välsignar våra familjer. Särskilt viktigt är att vara exempel. Det vi är låter så högt att våra barn kanske inte hör vad vi säger. När jag var nästan 5 år gammal fick min mor höra att hennes yngste bror hade omkommit när det krigsfartyg han var på blev bombat utanför Japans kust i slutet av andra världskriget. Nyheten gjorde henne alldeles förkrossad. Hon blev mycket känslosam och gick in i sovrummet. Efter en stund kikade jag in i rummet för att se om hon mådde bra. Hon stod på knä bredvid sängen och bad. Ett stort lugn kom över mig, för hon hade lärt mig att be och älska frälsaren. Detta var typiskt för det föredöme hon alltid var för mig. En mors och fars böner tillsammans med sina barn är mycket viktigare än något annat föredöme. Budskapet, tjänandet och vår frälsares Jesu Kristi försoning utgör en väsentlig del av vår familjs undervisningsplan. Inget skriftställe betecknar vår tro bättre än andra Nefi 25-26. Vi talar om Kristus. Vi gläds i Kristus. Vi predikar om Kristus. Vi profeterar om Kristus. Och vi skriver i enlighet med våra profetier så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. En av de underliggande förutsättningarna i Lehis syn är att trofasta medlemmar måste hålla fast vid ledstången av järn för att hålla sig kvar på den raka och smala stig som leder till livets träd. Det är viktigt för medlemmar att läsa, begrunda och studera skrifterna. Mormons bok har en avgörande betydelse. Det kommer naturligtvis alltid att finnas de som underskattar betydelsen av eller till och med talar nedsättande om denna heliga bok. Några har skämtat om den. Innan jag var på mission citerade en universitetsprofessor Mark Twains uttalande att om man tog bort alla och det hände sig ur Mormons bok skulle den bara vara en broschyr. Några månader senare, medan jag tjänade i London, var det en framstående Oxford-utbildad professor vid University of London, en egyptisk expert på semitiska språk som läste Mormons bok och brevväxlade med president David O. McKay samt träffade missionärer. Han berättade för dem att han var övertygad om att Mormons bok verkligen var en översättning av judarnas lärdomar och egyptiernas språk under de tidsperioder som beskrivs i Mormons bok. Ett bland de många exempel han använde var den konjunktiva frasen "och det hände sig", vilket han sa återspeglade hur han själv skulle översätta fraseologin som användes i forntida semitiska skrifter. Professorn informerades om att även om hans yrke hade hjälpt honom i hans intellektuella sökande var det ändå nödvändigt för honom att få ett andligt vittnesbörd. Genom studier och bön fick han ett andligt vittnesbörd och döptes. Så det som en berömd humorist såg som något att förlöjliga, det fann en forskare som ett viktigt bevis på att Mormons bok är sann, vilket bekräftades för honom genom anden. Den nödvändiga läran om handlingsfrihet kräver att ett vittnesbörd om det återställda evangeliet måste grunda sig på tro snarare än på yttre eller vetenskapliga bevis. Överdrivet fokus på sånt som ännu inte till fullo uppenbarats, till exempel hur jungfrufödseln eller frälsarens uppståndelse kunde ha gått till eller exakt hur Joseph Smith översatte våra skrifter, kommer inte att vara effektivt eller leda till andlig utveckling. Detta är trosfrågor. Slutligen råder Moroni oss att läsa och begrunda och sen be Gud i all uppriktighet med ärligt uppsåt att bekräfta heliga sanningar genom andens vittnesbörd. När vi inpräntar skriftens befallningar i våra liv och lever efter evangeliet, välsignas vi av anden och får smaka hans godhet med en känsla av glädje, lycka och särskilt av frid. En tydlig skiljelinje mellan de som hör trons musik och de som är tondöva eller har valt fel tonart är aktiva studier i skrifterna. Jag blev mycket rörd för många år sedan när en älskad profet Spencer W. Kimball betonade behovet av att ständigt läsa och studera skrifterna. Han sa: "Jag märker att när jag blir försumlig i mitt förhållande till gudomen och när det verkar som om inget gudomligt öra hör och ingen gudomlig röst talar, då är jag långt, långt borta. Om jag då fördjupar mig i skrifterna krymper avståndet och andligheten kommer tillbaka." Jag hoppas att vi läser Mormons bok regelbundet med våra barn. Jag har talat med mina egna barn om detta. De har berättat för mig om två observationer. För det första, att nyckeln är att som familj läsa skrifterna varje dag. Min dotter beskriver med humor ansträngningen tidigt på morgnarna för att med sina barn, mest tonåringar, konsekvent läsa skrifterna. Hon och hennes make vaknar tidigt om morgnarna, förflyttar sig genom dimman för att fatta tag i ledstången som kantar deras trappa till den plats där familjen samlas för att läsa Guds ord. Ihärdighet är svaret och sinne för humor hjälper. Det krävs stora ansträngningar av varje medlem i familjen, varje dag, men det är det värt. Tillfälliga bakslag övervinns genom ihärdighet. Den andra handlar om hur vår yngste son och hans hustru läser skrifterna med sina små barn. Två av deras fyra barn kan ännu inte läsa. För femåringen har de fem signaler med fingrarna som han ska reagera på för att till fullo kunna vara med i familjens skriftstudier. Första signalen med finger nummer ett är att han ska upprepa "och det hände sig" när helst det står så i mormons bok. Jag måste medge att jag älskar det faktum att frasen kommer så ofta. Apropå det, för de unga familjer som kan vara intresserade i signal nummer två, och sålunda ser vi. Fingrarna 3, 4, 5 väljer föräldrarna ut beroende på vilka ord som finns i det kapitel de läser. Vi vet att våra skriftstudier som familj och våra hemaftnar inte alltid är perfekta. Oavsett om utmaningen ni står inför, så bli inte missmodiga. Förstå att tron på Herren Jesus Kristus och att hålla hans bud är och kommer alltid att vara det avgörande provet under jordelivet. Framförallt måste var och en av oss inse att när någon är tondöv för trons musik är han eller hon inte i harmoni med anden. Profeten Nefi lärde oss: ja, ni har hört hans röst och han har talat till er med mild och stilla röst, men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord. Vår lära är tydlig. Vi ska vara positiva och vid gott mod. Vi betonar vår tro, inte vår rädsla. Vi gläder oss i Herrens löfte att han ska stå vid vår sida och ge oss vägledning och undervisning. Den helige ande vittnar för vårt hjärta att vi har en kärleksfull fader i himlen, vars barmhärtiga plan för vår återlösning kommer att uppfyllas i alla stycken tack vare Jesu Kristi försoningsoffer. Som Naomi W. Randall, författare till Jag är Guds lilla barn, skrev: hans ande leder, hans kärlek försäkrar, att fruktan försvinner när tron uthärdar. Låt oss därför, var vi än befinner oss på lärjungeskapets stig i Lehisyn, bestämma oss för att inom oss och våra familjer väcka en större önskan att få del av frälsarens ofattbara gåva, evigt liv. Jag ber att vi ska vara i harmoni med trons musik. Jag vittnar om Jesu Kristi gudomlighet och att hans försoning är verklig. I Jesu Kristi namn, amen.
We express gratitude for all who have spoken this day.
Vi tackar alla som talat idag. Vi påminner bröderna om det allmänna prästerhundsmötet som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning i morgonbitti blir mellan 9.30 och 10. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar kören från missionärskolan i Provo för den vackra musik de har framfört den här eftermiddagen. Elder Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum blir vår avslutande talare vid det här mötet. Efter hans tal sjunger kören "Pris åt en man". Tacksägelse får vi sen av Elder Bruce A. Carlson i de 70s kvorum.
Anyone who stands at this pulpit.
Alla som står vid den här talarstolen lämnar ett meddelande som vi behöver som vägledning för jordiska resa. Jag är tacksam för att den kommer från en inspiration från en person på andra sidan slöjan. Den heliga anden skänker oss viktig information som vi behöver som vägledning under vår jordiska resa. När den är koncis, tydlig och grundläggande kan man kalla den för uppenbarelse. Maningar som vi ofta får för att vägleda oss steg för steg mot ett värdigt mål vill jag idag under mitt tal kalla för inspiration. Ett exempel på uppenbarelse är maningen som president Spencer Kimball fick när han under en lång tid bett till Herren om att tillåta alla värdiga män i kyrkan att bära prästadömet under en tid då inte alla tilläts att bära det. Ett annat exempel på uppenbarelse är följande råd som president Joseph F. Smith fick. Jag tror att vi rör oss bland och omges av himmelska budbärare och himmelska varelser. Vi är inte skilda från dem. Vi har nära kontakt med våra nära och kära, våra förfäder, som har gått före oss in i andevärlden. Vi kan inte glömma dem. Vi slutar inte älska dem. Vi bär dem alltid i hjärtat och i minnet. Och sålunda är vi förbundna med dem med band som vi inte kan bryta. Om så är fallet med oss i vårt begränsade tillstånd, omgivna av våra förgängliga svagheter, hur mycket troligare är det inte att de som har varit trofasta, som har gått vidare, kan se oss bättre än vi kan se dem. Att de känner oss bättre än vi känner dem. Vi lever i deras närhet. De ser oss. De månar om vår välfärd. De älskar oss mer idag än någonsin. För de ser de farorna som angriper oss. Det kommer deras omsorg och kärlek till oss. Och deras önskan om vårt välbefinnande måste vara större än den vi själva känner. Vi kan stärka vår relation till personer vi känner och älskar som är bortom slöjan. Det görs genom vår bestämda strävan att ständigt göra det som är rätt. Vi kan stärka vår relation med den bortgångna personen som vi älskar genom att inse att separationen är tillfällig och att förbunden vi ingår i templet är eviga. När de ständigt efterföljs säkerställer dessa förbund det eviga förverkligande av löftena som de innehåller. En mycket tydlig uppenbarelse i mitt eget liv kom när jag fick en stark maning av anden att be en vacker ung kvinna som hette Janine Watkins att besegras till mig i templet. En av de största insikterna var, och en av oss måste komma fram till, är vikten att fråga. Varför vill Herren att vi ska be till honom och fråga honom? Därför det är så uppenbarelse kommer. När jag står inför ett mycket svårt ärende gör jag följande för att förstå vad jag bör göra. Jag fastar. Jag ber för att hitta och förstå skriftställen som kan hjälpa mig. Processen går i en cykel. Jag läser först ett skriftställe. Jag begrundar vad versen betyder och ber om inspiration. Och jag begrundar och ber för att få veta om jag förstått allt som Herren vill att jag ska förstå. Ofta kommer fler intryck när jag förstår läran bättre. Jag har funnit att det är ett bra sätt att lära sig av skrifterna. Det finns några praktiska regler som förhöjer uppenbarelsen. För det första, allt som orsakar ilska, sårade eller defensiva känslor stöter bort den heliga anden. Dessa känslor måste elimineras, annars är möjligheten till uppenbarelse liten. En annan regel är att vara försiktig med humor. Högljutt skratt sårar anden. Ett sinne för humor främjar uppenbarelse. Högljutt skratt gör det inte. Ett sinne för humor kan vara en säkerhetsventil inför livets påfrestningar. En annan fiende till uppenbarelse är överdrifter eller högljuddhet i det som sägs. Aktsamt, stillsamt tal gynnar mottagandet av uppenbarelse. Den andliga kommunikationen kan å andra sidan främjas av hälsosamma vanor, motion, tillräckligt med sömn och bra ätvanor ökar vår förmåga att ta emot och förstå uppenbarelse. Vi kommer att leva våra tilldelade år, men vi kan förhöja både kvaliteten och vårt tjänande och vårt eget välbefinnande genom att fatta omsorgsfulla och rätta val. Det är viktigt att våra dagliga aktiviteter inte hindrar oss från att lyssna till anden. Uppenbarelse kan också komma i drömmen. Under en nästan omärkbar övergång från sömn till vaket tillstånd. Om du genast försöker fånga den kan du skriva ner den med många detaljer. Annars bleknar den snabbt. Inspirerad kommunikation nattetid följs vanligtvis av en helig känsla under hela upplevelsen i drömmen. Herren använder sig av personer som vi respekterar för att undervisa oss om sanningar i drömmen, eftersom vi litar på dem och lyssnar till deras råd. Det är Herren som undervisar genom den heliga anden. Men han kan göra det enklare i drömmen att både förstå och röra vid vårt hjärta genom att låta det se ut som om undervisningen kommer från någon som vi älskar och respekterar. För sina egna syften kan Herren föra vad som helst till vårt sinne. Det bör inte minska vår beslutsamhet att skriva ner andens maningar. Denna noggranna bokföring av inspiration visar Gud att hans kommunikation är helig för oss. Att skriva ner förbättrar också vår förmåga att minnas uppenbarelser. Sådana anteckningar av andens vägledning bör skyddas från förlust och intrång. Skrifterna visar på ett talande sätt hur sanning som ständigt efterlevs öppnar dörren för inspirationen, så att man vet vad som behöver göras och vid behov får sin förmåga ökad med gudomlig kraft. Skrifterna beskriver hur förmågan att övervinna svårigheter, tvivel och till synes oöverstigliga prövningar kan ökas av Herrens i nödens stund. När du begrundar dessa exempel får du en stilla bekräftelse genom den heliga anden att deras erfarenheter är sanna. Du kan veta att liknande hjälp finns tillgänglig för dig. Jag har sett personer möta svårigheter med insikt om vad som behöver göras. Trots att det låg utanför deras kunskap, eftersom de litade på Herren och visste att han skulle vägleda dem till lösningar som omedelbart behövdes. Herren har förkunnat, och ni ska bli undervisade från höjden. Heliggör er, och ni ska begåvas med kraft så att ni kan ge alldeles som jag har talat. Orden heliggör er kan verka förbryllande. Presently förklarade en gång: du kan ersätta orden med uttrycken håll mina bud. Uttryck på det sättet är rådet tydligare. Man måste alltid vara mentalt och fysiskt ren och ha rena avsikter så att Herren kan inspirera. Den som är lydig mot Herrens befallningar litar Herren på. Han har tillgång till inspiration till att veta vad som behöver göras och även få gudomlig kraft till att utföra det. Om andligheten ska växa sig starkare och finnas mer tillgänglig när den behövs, måste den planteras i en rättfärdig miljö. Högmod, stolthet och egenkärlek är som en stenig åker som aldrig kan frambringa andlig frukt. Ödmjukhet är som bördig jord där andlighet växer, och där inspirationens frukt mognar så att vi vet vad vi behöver göra. Den ger tillgång till gudomlig kraft till att utföra det som ska göras. En person som motiveras av en önskan om beröm eller erkännande kvalificerar sig inte för att undervisas av anden. Den som är arrogant eller låter sina känslor påverka sina beslut blir inte kraftfullt ledd av anden. När vi verkar som redskap för andra får vi lättare inspiration än när vi bara tänker på oss själva. När vi hjälper andra kan Herren skänka oss personlig vägledning på köpet. Vår himmelske fader satt oss inte här på jorden för att vi skulle misslyckas, utan för att lyckas på ett härligt sätt. Det kan tyckas paradoxalt, men det är därför det ibland kan verka svårt att känna igen bönesvaren. Ibland försöker vi möta livet enbart med vår egen erfarenhet och förmåga. Det är klokare att söka genom bön och gudomlig inspiration för att få veta vad vi bör göra. Vår lydnad kvalificerar oss när så behövs för gudomlig kraft till att nå ett inspirerat mål. Liksom många andra såg inte Oliver Cowdery tecknen på att bönen redan besvarats av Herren. För att öppna hans och våra ögon gavs denna uppenbarelse genom Joseph Smith. Välsignad är du för vad du har gjort, ty du har frågat mig, och se, när helst du har frågat har du fått undervisning av min ande. Om det inte hade varit så skulle du inte ha kommit dit där du nu är. Se, du vet att du har frågat mig och att jag upplyste ditt förstånd. Och nu säger jag dig detta så att du kan veta att du har blivit upplyst av sanningens ande. Om du tycker att Gud inte besvarat dina böner, begrunda dessa skriftställen. Sök sedan i ditt eget liv efter tecken på att han redan har svarat dig. Två indikationer av att en känsla eller en maning kommer från Gud är att den skapar frid i ditt hjärta och en stilla, varm känsla. Om du följer det principer jag tagit upp, är du beredd att känna igen uppenbarelse vid kritiska tidpunkter i ditt liv. Ju noggrannare du följer den gudomliga vägledningens ström, desto större blir din lycka här och i evigheten. Du går snabbare framåt och din förmåga att tjäna ökar. Jag förstår inte helt hur det går till, men denna ledning i ditt liv tar inte bort din fria vilja. Du kan fatta det beslut du själv väljer. Kom ihåg att viljan att göra det rätta skänk sinnesfrid och glädje. Skulle valen vara felaktiga kan de rättas till genom omvändelse. När villkoren för omvändelse till fullo har uppfyllts ger Jesu Kristi, vår frälsares försoning, befrielse från omvändelse till fullo har uppfyllts genom från rättvisans krav för fel som begåtts. Och det är så underbart enkelt och så enastående vackert. När du fortsätter att leva rättfärdigt kommer du alltid att manas så att du vet vad du ska göra. Att komma underfund med rätt beslut kan ibland kräva betydande ansträngningar och tillit från din sida. Men du kommer att manas så att du vet vad du bör göra när du möter villkoren för sådan gudomlig vägledning i ditt liv. Med andra ord, när du lyder Herrens bud, visar tillit till hans gudomliga lyxalighetsplan och undviker allt som står i motsats till den. Kommunikation med vår himmelska fader är inte något trivialt. Det är en helig förmån. Det bygger på eviga, oföränderliga principer. Vi får hjälp av vår himmelska fader som svar på vår tro, vår lydnad och rätta bruk av den fria viljan. Må Herren inspirera dig till att förstå och använda principerna som leder till personlig uppenbarelse och inspiration. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our eternal Father in heaven.
Vår evige fader i himlen. Vi har kommit en eftermiddag för att dyrka dig. Vi tackar dig för detta privilegium. Vi tackar dig för det vi sett och hört. För musik och det ord. Vi gläds i det vi har känt. Många har kommit en eftermiddag för att söka svar på svåra problem den här dagen. De kommer lämna upplyfta för det de har känt. Vi ber att det ljus som vi har fått den här delen av konferensen ska vägleda oss. Att vi må lära från apostlarnas fötter. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd annual.
Detta var en utsändning av den 182:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Musik under det här mötet fick vi av en kör sammansatt av missionärer från missionärsskolan i Provo, Utah. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.